När man närmar sig pensioneringen är det många praktiska saker att ta ställning till. Och inte minst inom olika försäkringsfrågor. Vilka försäkringar behöver man som pensionär? Vad händer med de försäkringar man hade via jobbet? Vad gäller om man vill tillbringa längre perioder utomlands? Det tänkte vi försöka reda ut här idag i Försäkringspodden. Och med i studion så har vi besök av Marie Näslund som är samhällspolitisk chef på PRO.
Stämmer.
Välkommen.
Tack.
Jag har också med mig mina kollegor Gustav Jonsson och Håkan Karlsson som är jurister på Konsumenternas försäkringsbyrå. Välkomna.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Ja, vad roligt. Och kanske vi ska börja prata lite om PRO. Och Marie, berätta, vad gör ni på PRO?
Så PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. Vi är 82 år gamla i år. Och vi jobbar med olika saker. Vi brukar prata om att vi står på två ben. Där det ena benet handlar om den gemenskap som väldigt många pensionärer hittar i våra föreningar. Vi har 1200 föreningar runt om i landet. Vi finns alltså i alla kommuner. Och det är ju egentligen, vi tror att det är därför folk går med i PRO. För att hitta den gemenskapen, göra aktiviteter tillsammans och ja, men känna att man har ett sammanhang efter arbetslivet. Den ena delen, den andra delen handlar om att vi bedriver intressepolitik utifrån våra medlemmars intressen och för att förbättra livsvillkoren för pensionärer.
Hur gammal ska man vara för att vara med i PRO? Eller måste man ha slutat jobba? Vad finns det för kriterier?
Man måste ta ut pension eller sjukersättning, alltså det som man kallade förtidspension för. Eller så ska man bo ihop med eller vara ihop med någon som uppfyller de kriterierna. Så man kan också gå med liksom, för att man vill hänga med sin respektive på ett PRO-möte eller PRO-aktivitet. Men man får vara det som man numera kallar jobbonär. Alltså att man tar ut lite pension och så jobbar man en del av sin tid också. Så man behöver inte vara heltidspensionär.
När det kommer till försäkringar då, som är vårt favoritsamtalsämne, får ni mycket frågor om det?
Vi får en del frågor om försäkringar. Vi har ju också försäkringar som en del av vårt medlemserbjudande. Förmånliga försäkringar, så att det är en viktig del av vår verksamhet i alla fall. Mm.
Och ni erbjuder då försäkringen via Folksam?
Precis.
Ja.
Och det är ju olycksfallsförsäkring, sjukdomsförsäkring och diverse hemförsäkringar. Även en barnförsäkring, även ifall våra medlemmar oftast inte har barn som är barn i lagens mening. Men en del medlemmar väljer att ha den försäkringen för att man tecknar den åt sina barnbarn helt enkelt. Vi hade också, ska jag säga, ett tag en livförsäkring som det bolag som vi då samarbetade med såklart inte gick. Det gick väl inte så bra för dem att ha livförsäkring i en pensionärsorganisation.
Nej.
Men det kan jag säga att det väckte mycket känslor när den plockades bort medlemserbjudandet. Många tyckte att det var extremt förmånligt och det förstår jag och blev väldigt upprörda när den togs bort.
Är det några av de här försäkringarna, liksom, måste man välja till allihop eller är det några som liksom kommer direkt med i medlemskapet?
Inget kommer direkt med i medlemskapet, men man kan bara teckna den här försäkringen om man är medlem.
Ja.
Så är det. PRO fick en ny ordförande för snart 2 år sedan. Så satt hennes make och räknade lite på om de skulle flytta sin dåvarande försäkring till PROs medlemsförsäkringar. Och de tjänade in båda sina 2 medlemsavgifter i PRO på att byta till våra försäkringar. Så jag tror att det är en bra försäkring.
Vet man någonting vilken som är mest populär av de här i det här paketet? Eller det kanske skiljer sig åt lite?
Jo, det vet vi nog. Sen är frågan om jag minns det, men jag tror att det är hemförsäkringen som är den mest populära. För det är väl den också som flest har, föreställer jag mig generellt.
Man kan ju hoppas. Man kan hoppas i alla fall.
Precis.
Det tror vi.
Om vi ska gå över till lite mer försäkringsfrågor. Vilka försäkringar behöver en person som har gått i pension? Kan man säga det så generellt?
Ja, vi har ju en generell beskrivning. Och man kan säga att det gäller även om man är pensionär. Alltså att vi har ganska tydligt beskrivet på hemsidan hur man kan tänka om det. Utifrån olika situationer och pensionär är en sån. Och om man delar upp det då lite krav enligt lag så är det egentligen en. Och det är den enda man måste enligt lag. Det är om man har en bil så ska den ska vara försäkrad. Så det här med trafikförsäkring. Sen vill man väl ofta ha kanske en högre försäkringsnivå på den än den basen. Men det är det enda som är lagkrav på. Så det är liksom den första. Sen finns det något som vi tycker alla ska ha, och det är redan nämnt, är hemförsäkring av något slag. De är komplement till byggnaden, och det är ju kanske inte något man missar, men däremot bostadsrättstillägg kan ju hända att man missar. Och efter det så finns det en nivå av mer nödvändiga försäkringar. Det kan vara att man då försäkrar bil eller något fordon då till en högre nivå än trafikförsäkring. Reseförsäkring, jätteviktig. Och där kan ju uppstå en pensionärssituation, man kanske långresor och sånt där. Där ska man tänka efter och liksom vara förberedd. Båtförsäkring och djurförsäkring. Och djurförsäkring, det är en liten skillnad mot hur det var förut, just att kostnaderna har stuckit iväg, så den har blivit nödvändigare. Och sen på nästa nivå, efter nödvändig, de som mer är bra att ha, där har vi klumpat ihop olycksfall, efterlevandeskydd och livförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Så de är bra att ha. Och sen kan det ju i för sig då skilja lite beroende på hur man själv tänker. Och det här är bara en första tanke. Sen får man fundera igenom noga själv vad man vill. Men med lite stöd för tanken. Det är så vi har funderat.
Men om man redan har hunnit bli pensionär och är 65 plus eller vad man nu är. Finns det då någon som ger en livförsäkring? Om man inte hade en sen tidigare.
Det går att teckna vissa även upp i, om man får säga, högre åldrar. Vi har en jämförelse där för livförsäkringen när man kan teckna. Vi ska se om Håkan har bättre minne här.
Ja, om jag minns så går väl gränsen där 65-67 möjligen.
Men då är det ju också svårt att... man måste ju fylla i en hälsodeklaration. Tyvärr, i den åldern kanske man har med sig en del. Så att det blir svårt på det sättet. Men däremot så räcker de ju ett tag. Så att det gäller att man behåller den livförsäkring man har tecknat, eller?
Ja, men jag tänkte att det kan ju bli att man inte kan teckna då, om man är börjar närma sig den här högsta gränsen för tecknande. Men det kan också bli att den kan bli väldigt dyr såklart, ju äldre man är. Och särskilt om du har då någon sjukdom sen tidigare, så att säga, så blir det en hög risk för bolagen. Och det tar de ju betalt för såklart via premien.
Och något vi kan tipsa om i sammanhanget också, det är ju att livförsäkring, det behöver inte vara bara det som heter just livförsäkring. Det kan vara sånt som fungerar på samma sätt. Om det är låneskydd eller efterlevandeskydd. Men det finns ju tidsgränser i dem också som man får kolla.
Passa på att fråga då.
Ja,
jättebra. Men om det är så att man redan har tecknat en livförsäkring och har med sig den sen tidigare, för man, då gäller inte den tidsgränsen.
Så det är två egentligen man får hålla reda på där. Det är ena teckningsgränsen, så att säga, och vi säger att den är 64. Så kan du ofta behålla den. De bolag som är med i våra jämförelse, så kan ju många erbjuda upp till 75. En del faktiskt längre. Den högsta är 90 år idag. Så att det är väldigt högt. Men en generell gräns går ju där runt 75.
Försäkringarna, den här prioriteringsordningen som du nämnde nu, Gustav, det finns ju en jättebra guide också på vår hemsida på konsumenternas.se, där man kan gå in och titta just vilka försäkringar behöver jag och sen gå in och välja just för pensionär.
Ja, det finns pensionärer, och sen vi pratar kanske något om barnfamiljer, man kan se liksom hur det är även för barnfamiljer och hur det skiljer sig åt.
Finns det några särskilda fallgropar då?
Jo, men det gör det. Det finns några olika där. Vi har kanske, om vi tar fem kanske mest populära, så är det första kanske är att man har en stor och dyr hemförsäkring, även om man då kanske har köpt saker förut, så är det inte lika värdefullt nu när man har det i hemmet. Så beroende på situationen kan man ju fundera på att gå ner lite omfattning om man har ett äldre hem, att man eventuellt ibland är lite överförsäkrad sett till hemförsäkringen just i föremål. Och sen något som är kanske ännu viktigare, det är om man reser oförsäkrad, man gör lite längre resor. Därför att det standard är 45 dagar i hemförsäkring, och ska man då vara borta lite längre, då måste man försäkra innan och förlänga i hemförsäkringen eller teckna en särskild reseförsäkring för det. Så den är viktig, för det kan bli stora kostnader. Och något som hänger ihop med det är om man har befintliga besvär. Då är det bra att försöka få något förhandsbesked att man kan resa, så det inte blir så att man är utomlands, blir sjuk och så gäller inte försäkringen. Något annat då, det är med olycksfallsförsäkringar. Att där, som i flera andra försäkringar, kan det vara att det skrivs ner värdet i dem. Att det kanske är till exempel för medicinsk invaliditet ett visst belopp, och så urholkas de lite i takt med ökad ålder. Och så är det bara skydd för kostnader. Och det kan ju vara fine om man liksom accepterar och vet om det, tänker så här är det. Men har man då flera olycksfallsförsäkringar, då är det av två som överlappar och bara täcker kostnaderna.
Och när det kommer till personförsäkringar för seniorer då, Håkan, finns det något särskilt man ska tänka på där?
Jo, men det gör det. Det är ju ofta styrt av, som vi har varit inne på lite här innan också, ju, med här med ålder och slutålder. Vi har varit inne på olycksfallsförsäkring här tidigare, men det finns ju sjuk- och olycksfallsförsäkring också, men det är ju just en sån försäkring som har liksom en övre gräns som brukar gå vid 65, och sen kan man inte behålla den längre, då kan den ibland kanske övergå till en olycksfallsförsäkring, eller man blir i alla fall erbjuden en olycksfallsförsäkring istället. En del bolag väljer att kalla dem för seniorförsäkring också då, som är mer, ja, målgruppen är mer inriktad på pensionärer och seniorer. Även i de här sjukolycksfallsförsäkringarna, de upphör vid 65, men det finns också ofta en del för ekonomisk invaliditet, alltså du förlorar arbetsförmåga så att säga. Det skyddet trappas ju också ner, och det börjar trappas ner tidigare än slutåldern, så att redan från 55 ofta så försvinner det skyddet. Så att kanske inte se upp med någonting som man i alla fall bör vara medveten om i sin försäkring, att kolla igenom vilket försäkringsskydd finns kvar i den här försäkringen, för det behöver inte vara samma skydd som du hade när du tecknade den. Livförsäkringar också såklart, det har vi också varit inne på lite grann där, att om man inte har en, kolla så att man faktiskt kan teckna en längre, vänta inte för länge i sådana fall, för då kan det vara för sent. Och sen då, hur länge kan jag behålla den här försäkringen när jag väl har tecknat den?
Och sen finns ju en till aspekt där, hur länge ska jag behålla min livförsäkring?
Ja, precis. Det är också egentligen en jätteviktig fråga ju, för den är ju den, vi brukar ju resonera här på försäkringsbyrån i alla fall, den ska ju täcka liksom ett behov helst. Och blir du äldre, och behovet kan ju vara att du kanske har barn som är beroende av din inkomst, eller så om man sitter på dyra lån eller så, och man behöver bo kvar. Om det behovet sen faller bort, då kanske behovet av livförsäkring också inte egentligen finns där. För man ska ju komma ihåg att det är ju ganska dyra försäkringar det här.
När vi på PRO hade en livförsäkring som en del av vårt medlemserbjudande, då var det ju många av våra medlemmar som ville ha det som en present till de efterlevande. Jag tror inte att det egentligen fanns något behov, precis som du är inne på. Att de flesta har barn som försörjer sig själva och sådär. Men att man liksom bara, man hade det som en form av sparande, och man ville att, att den skulle falla ut när, när man dog helt enkelt.
Ser man det lite som att man kanske inte rent formellt, och de flesta kanske inte tänker så, är att livförsäkringen är ett år i taget, men man kanske ser det mer som något man sparar i nästan, att det går åt det hållet.
Men det kan ju vara bra så länge man är medveten om att man förstår vad det är faktiskt är för försäkring man har tecknat, att det egentligen inte är ett sparande. Men vi blir kontaktade ibland av konsumenter som inte har några efterlevande och ändå har en livförsäkring. Så det händer ju faktiskt ibland, och därför kan man ju fundera på varför man då har den. Så att det kan ju, man
varför
kanske hade
det,
ja precis, man kanske, när man tecknade kanske man levde i ett, i en relation, och sen har man behållit den, och så har man skilt sig kanske och bara har kvar den här försäkringen och förstår inte riktigt vad den är. Det kanske är inte ett jättevanligt ärende, men det
finns,
så det kan ändå vara bra att fundera på varför man har livförsäkringen. Men ja, det kan ju vara en present till de efterlevande, så kan det ju vara
ett skäl så gott som något nästan.
Ja, man vill inte dumpa massa kostnader på dem, utan tvärtom, här får ni en hög med pengar. När jag går bort så kan det täcka för olika grejer.
Och du Gustav nämnde ju det här med efterlevande skydd. Det är också lite samma där kan jag tycka. Alltså att behovet ska finnas där, att man har efterlevande skyddet också. För det innebär ju att du får ju en lägre, nu ska vi inte prata pension här idag, men du får ju en lägre pension själv. Ja. Och om inte det egentligen kanske är nödvändigt för de då som kan få pengarna, då ska man ju fundera kring det skyddet också. Ja, eftersom
ja, så är det. Det blir på samma sätt. Man får se efterlevande skydd som en livförsäkring. Kanske också låneskydd. Just det som inte heter livförsäkring men som fungerar på samma sätt.
Ja, samma syfte.
Och där har ju vi verktyg så att man kan räkna på vad efterlevande skyddet kostar. Finns på vår webbplats. Men också har vi ju en jämförelse som visar vad livförsäkringar kostar. Så att där kan man ändå gå in och titta lite om man undrar över det.
Precis, för då kan man ju nästan ställa lite kostnader mot varandra. Alltså, om någon är väsentligt dyrare, då är det den man ska avsluta om man ska avsluta någon. Men steg ett är fundera på, behöver jag verkligen det här? Så är det.
Håkan, det här med gruppförsäkringar då, om man har haft sådana genom sin anställning till exempel, vad händer då om man avslutar sin anställning?
Ja, men gruppförsäkring har man ju så länge man tillhör gruppen. Det är ju liksom en förmån som kommer med ett medlemskap i någon form. Och det kan ju vara genom anställning eller medlemskap via facket eller liknande. Och avslutar man då anställningen eller man tillhör inte gruppen längre, då har man ju som regel inte heller rätt att ta del av de förmåner som följer av det här gruppavtalet. Men så att uppnår man liksom slutålder, då kan det vara svårt att få fortsätta. Och man kan ju ha rätt till en fortsättningsförsäkring i vissa sammanhang så att säga. Oftast är det om gruppavtalet sägs upp, men når man liksom slutålder eller avslutar sin anställning, då försvinner ju också försäkringen som huvudregel. Rätten till fortsättningsförsäkring kan finnas där, men då ska man också komma ihåg att det kan ju vara i ett annat försäkringsbolag, och då kan det vara ett helt annat pris också i sådana fall, om man erbjuds en sån. Mm.
Och ni har ju också gruppförsäkringen då genom PRO.
Precis. Mm. Men jag skulle vilja kommentera, eller när vi i PRO liksom har kontakt med olika fackförbund för att göra saker tillsammans och sådär, så förstår vi att de har ju också ett gäng, fackförbunden har ju ett gäng pensionärsmedlemmar.
Mm.
Och när vi pratar med dem, de har säkert massa bra aktiviteter för dem också och massa anledningar, men försäkringarna verkar ju vara en stor anledning till att många är kvar i facket även efter att de har fortsatt arbeta.
Ja.
Ja, precis. Det var det jag ville säga.
Ja, för om man har försäkringen genom facket, ja. För nu frågade jag ju om anställning, men om man faktiskt har försäkringen genom facket, då kan man ju behålla dem under en längre tid.
Mm, just det.
Ja, absolut. Ja, jag rörde nog till det lite grann där. Man får skilja på det på anställning och medlemskap i fack.
Ja.
Det är bra, vi tar upp flera frågor här.
Ja. Nej, men det är ju verkligen sant, för att man kan ju stanna kvar, då lämnar man ju inte gruppen.
Nej, så är det. Och de pratar vi ju också med, äldre som fortfarande är med i facket, och nämner ju ofta försäkring som en viktig del.
Mm.
Och det blir väl lite så att alltid med gruppförsäkringar, så länge du kan vara med och vill vara med i gruppen, så är det... Då är det helt okej att teckna gruppförsäkringar. Det är väl mer om man tänkt att jag kommer med ett tag, eller man kanske via anställning ett kort tag eller någonting. Att om man då hakar på en gruppförsäkring, då blir det problem, för då ska det byta sen. Men som PRO eller fackförbund, om man kan vara pensionärsmedlem, då är det ju fine.
Ja, för det är ju en risk annars med att ha försäkring genom sin anställning, och så byter man anställning så måste man byta personförsäkring.
Mm.
Och det är ett återkommande tema i podden, men det är ju jättemycket, det är inget bra att byta personförsäkring.
Nej, för då blir det ofta en ny hälsodeklaration och det kan ställa till det.
Om vi ska lämna personförsäkringar då, och tänka kring sakförsäkringar och... Om man behöver flytta till exempel till ålderdomshem när man blir äldre. Vad säger du om det, Gustav? Är det något speciellt att tänka då med försäkringar?
Ja, det man ska tänka på är att man fortfarande, alltså oavsett hur man bor, så ska man ha en hemförsäkring även på ett äldreboende. Man kan ju tänka, vad finns i den då som är värt att ha om man inte har värdefull egendom? Det är ändå att det finns ansvarsskydd och rättsskydd. Och det kan ju finnas situationer där man... Ja, men det kanske är att det råkar bli någon brand eller någonting går sönder, och så får man ett krav emot sig.
Mm.
Då är det jätteviktigt att ha det här ansvarsskyddet som både kan utreda och betala. Och rättsskydd är om man behöver en jurist av något slag. Så även om till exempel kanske reseskydd är inte aktuellt, så finns det flera viktiga delar. Och är det så att man har, säg att man har värdefull egendom, man kanske har smycken och sånt. Där är det att då får man fundera om man till och med ska ha allriskskydd. Så det beror lite på, man ska ha en, men har man mycket värdefull egendom, fundera på att koppla på allrisk. Och vi har också jämförelsen av hemförsäkringen på hemsida, hur det gäller stöld av hemtjänst, alltså när hemtjänstpersonal tror ni har varit inblandade. Så vi stöter på lite frågor och så, och där är väl det här om man kan, det kan ofta bli bevisfrågor, har det hänt, har det inte hänt. Så det här generella rådet är väl om man kan, om det funkar, att liksom låsa in värdesaker och så här, så att det blir lättare bevis att någonting hänt också.
För det är ju en fråga som vi får, som handlar specifikt om hemtjänstpersonal. Nu tror inte jag att de är särskilt tjuvaktiga av sig, så det har jag aldrig vet. Men det händer ibland, och det är verkligen en fråga som jag hade tänkt lyfta också. För att, är det då det här allriskskyddet som ni pratar om som man ska ha? Jag vet att det här skyddet, vad det än kallas, ingår i våra medlemsförsäkringar, för det har vi pratat mycket om.
Man kan säga att det finns i hemförsäkringarna när man då misstänker att det är sån här, alltså generellt gäller det inte om man har lämnat ut nyckeln eller någon liksom man släpper in någon, du får vara, om till exempel en fest och så, oj nu har det försvunnit med smyckena, men då har man släppt in dem i hemmet, då kommer försäkringen inte gälla.
Nej.
Men det här blir en speciell situation, försäkringen löste på lite olika sätt, vissa har via allrisk, att det är så det täcker. Andra skriver till att ja, men om det är just såna här situationer, om det är vård, hemtjänst, alltså där man med liksom fullt rimligt lämnar ut nyckeln, då kommer det vara att det täcks. Men det faller också tillbaka på den här bevisfrågan. att det täcks, ja, men att göra sannolikt att det hänt, det, ja, det kanske där är allra svåraste är. Men de allra flesta hemförsäkringarna har det. Det kan vara så att du behöver lägga till all risk. Det kan vara att det finns i försäkringen från början. Mm. Men det ser man i vår jämförelse. Exakt. Hur det ser ut. Mm.
Så det var intressant att du nämnde det. Så det är en fråga ni får också mycket, ja, till er.
Det är det. Och det är många anhöriga som också hör av sig och frågar om precis de här sakerna.
Mm, jättebra. Mm. Det är bra att man är medveten om det.
Verkligen.
Särskilt gärna innan det inträffar också. Mm.
Precis.
Jag tänkte på något som vi får ganska mycket frågor om från äldre, det är det här med ID-skydd. Det verkar som att äldre blir uppringda av sådana ID-skyddsförsäkringsbolag. Är det någonting man behöver teckna?
Det är ett ganska tydligt nej, det behövs inte. Med en liten reservation. Man kan säga att anledningen att det inte behövs, det är att det finns i ungefär 7 av 10 hemförsäkringar. Och då är det givet att du ska inte ha en försäkring 2 gånger. Du behöver inte en dubbelförsäkring där. Det behövs inte. Sen om man, ja, så vill man ha det, så teckna en hemförsäkring där det finns.
Känner du igen den här frågan?
Nej, inte alls.
Nej, okej. Okay. Vad intressant.
Alltså, ja, berätta gärna. Ja. Alltså, vi är ju väldigt välbekanta med frågan om bedrägerier mot äldre. Ja. Det är ju en av de frågor vi jobbar absolut mest med. Hur vi träffar ministrar och storbankerna. Jag höll på att säga stup i kvarten, ja, men inte riktigt sant. Men väldigt ofta. Det är ju en jätteaktuell fråga. Men jag känner inte till försäkringsaspekten av det.
Man kan säga att det vi stöter på, det är att det finns, om man får säga, ganska aggressiva säljmetoder. Där det är, du ska du inte ha, eller snarare du måste ha en särskild ID-skyddsförsäkring, och då kanske man inte upplyser heller de här företagen som säljer det, att ja, men det finns i hemförsäkringen. Så vårt råd är att kolla om det finns i hemförsäkringen, vilket du brukar göra. För det blir liksom definitivt en onödig försäkring om man redan har i hemförsäkringen.
Men vilka fall skyddar det mot då?
Bra fråga, det är just det vi tycker att de är svåra att förstå vad man ska ha dem till egentligen. Om man blir uppringd av en sån försäljare, så kan man ju be att de skickar information först, så att man kan läsa igenom det noga och sen be att få ringa upp i såna fall. Mm. De försäkringar vi har sett har väl inte riktigt förstått vad egentligen de ger för skydd.
Alltså det är en typ av service och hjälp. Mm. Och det är det som finns i hemförsäkringen. Sen är det några åtgärder man kan göra för att minska risken. Man kan till exempel spärra obehörig adressändring. Mm. Kan man koppla på via Skatteverket. Så kan man göra en sån åtgärd.
Alltså det kan man göra själv.
Det kan man göra själv utan att teckna en. Men alltså hela poängen är, vill man ha ett sånt skydd, kolla i hemförsäkringen. Och det är lite sådär, vad ingår egentligen i det? Lite mer hjälp och service. Och det finns ju också i hemförsäkringen där med rättsskydd. Om man behöver en jurist, det blir något tvist, det blir något krav. Alltså det finns hjälp att få i hemförsäkringen.
Ja, och man ska ju inte missförstå dem och tro att det inte liksom kan inträffa en ID-stöld. För det kan, märker man ibland att man kanske tror det, och då skyddar man sig helt. Utan det är ju möjligtvis någon form av service efteråt när det har skett, så att säga. Så att ingen sån här försäkring kan ju förhindra helt ID-stölderna. Och sett till det så är det ju en rätt dyr försäkring också. Alltså det är ett ID-skydd bara som du köper, och det kan ju kosta upp till 99 kronor i månaden. Och sånt där. Så att det är ganska mycket för en sån försäkring. Så att det är också en del i varför vi tycker att de här ska man inte ha, de behövs inte.
Nej.
Sen också att de har varit svåra att komma i kontakt med, svåra att säga upp.
Ja.
Ja. Mm. Ja, men vi har varit lite inne på det här med att flytta utomlands. Många pensionärer väljer att göra det, i alla fall större delen av året, eller åka på längre resor. Hur gäller försäkringarna då? Till exempel reseskyddet i hemförsäkringen, Gustav. Vad säger du om det?
Jag säger att det är oftast 45 dagar. Några få bolag har upp till 60 dagar att det ingår. Och ska man då resa längre, ska man se till att få det, lägga till det i hemförsäkringen eller teckna en särskild försäkring från dag 45 eller möjligtvis dag 60, så att man är försäkrad från början. Det brukar inte vara något problem. Det är visserligen det här med om man har befintliga besvär och det finns i den situationen, då ska man gärna få förhandsbesked. Mm. Det ska man kunna få av dem, även av hemförsäkringsbolag, om man kan resa. Och något som hänger ihop med det är också, det kan ju vara så att man kommer iväg och så blir man sjuk där, men det kan också vara så att man inte kommer iväg. Och då är det här klassiska att det finns ju ett avbeställningsskydd när man betalar resan med kort, eller om det är ett konto som är kopplat till ett kontokort. Så då ska man, avbeställningsskydd finns oftast där.
era medlemmar, bor de mycket utomlands? Vet du det? Har ni några...
Det har vi inte riktigt koll på, men vi vet ju att vi har medlemmar som bor utomlands. Ofta på solkusten i Spanien. Mm. Men de brukar inte vända sig till oss just om försäkringar i det fallet.
Nej, det så det här med reseskyddet längre tid, det är inget som du känner igen?
Nej, jag tänker att de har nog koll på det.
Vad brukar de mer fråga om? Är det några populära ämnen sådär?
Med försäkringar? Mm. Ja, men det handlar ju om, vi har ju den här diagnos 60, då handlar det ju om liksom... just vilka diagnoser som omfattas och sådär. Och livförsäkringen har jag redan nämnt. Och frågan om stöld i hemmet och så. Det är väl de vanligaste.
Men jag vill bara liksom återkomma till det här med resor. Att även fast era medlemmar då inte ställer den här frågan, så är ju det en fråga som vi tycker är jätteviktig. Mm. För man ska inte resa oförsäkrad. Det är ju verkligen ett superviktigt budskap.
Det är vårt huvudbudskap.
Så ska man vara utomlands en längre tid, kontakta försäkringsbolaget och hör vad, om du behöver teckna en särskild försäkring för det här eller inte. Mm. Det är ett viktigt budskap. Hur gäller personförsäkringarna utomlands om man befinner sig i en längre tid, typ 6 månader utomlands? Gäller olycksfallsförsäkringen då som man har?
Mm. Ja, de gäller ju, det gör de. Men sen ska man ju inte tro att de egentligen hjälper någonting på plats. Alltså blir du skadad på plats så kommer inte de betala för dina sjukhuskostnader och sådana saker. Utan de ersätter ju bara om du får en bestående skada från den här olyckan eller så. Så att när du reser så är ju den viktigaste själva reseförsäkringen. För annars kan det ju bli extremt dyrt med sjukvård utomlands och så. Sen gäller den ju, olycksfallsförsäkringen gäller om du skadar dig. Men det är ju kanske mer när du kommer hem och kan få en ersättning för dina bestående men i sådana fall. Då.
Det brukar ju vara ett år i alla fall, om det är kortare tid.
Ja, minst ska jag säga. Bolagen brukar vilja vänta minst ett år, men gärna längre än så.
Men jag tänkte på hur länge man är utomlands. Om man är utomlands längre än ett år, då kan det ju finnas begränsningar.
Ja, då får man kolla upp verkligen om man ska vara borta längre än ett år. Mm. Om den fortfarande har försäkringsskyddet kvar efter det då. Ja, men gör du sådana här kanske månadslånga eller säsongsvis i Spanien eller så, då är det ingen fara, då gäller de fortfarande. Mm.
Nu har vi kommit fram till veckans fråga. Och den lyder så här: gäller en framtidsfullmakt om man vill säga upp eller teckna en försäkring? Vad säger du, Gustav?
Den ska gälla, därför att det här med fullmakter, det ska fungera mot försäkringsbolag på samma sätt mot myndigheter och så. Så det generella, alltså en fullmakt man har, den ska gälla även mot försäkringsbolagen. Det är inga särskilda regler och det är inga särskilda blanketter som ska behöva användas. Det kan vara så att försäkringsbolagen vill att vi använder den här mallen, den här blanketten. Men de borde egentligen inte kunna kräva det. Nej. Utan det man har ska funka även mot försäkringsbolagen, även en framtidsfullmakt.
Mm. Och du, känner du igen den här frågan?
Ja, vi får ganska mycket frågor om framtidsfullmakter. Och framförallt då, tror jag, formatet och ifall det är någon särskild mall som ska användas och så. Men vi brukar faktiskt låta bli att svara ganska mycket på den frågan. Mm. För det är lite utanför vår kompetens på PRO faktiskt. Utan hänvisar till de aktörer som man ska använda framtidsfullmakten gentemot. Eller för den delen då jurister som kan sånt här.
Ja, precis. Det här är ju mer hur ska den gälla. Sen ska man ta fram den. Mm. Och vi har inte heller någon mall på hemsidan som det är nu. Det
finns ju sådana särskilda aktörer man kan använda och ta hjälp av. Precis. Mm. Och vi får ju en del frågor om det. Och det låter ju som att det ibland kan ställa till ett problem. Man får stå på sig och be att försäkringsbolaget förklarar hur det kommer sig att den inte skulle gälla. Men...
precis, för det finns ju ingen särskild mall eller någon annan information, utan det man har ska funka även mot försäkringsbolagen. Och skulle det vara att det är problem med det, ja men återkom till oss, vi kanske har något tips i det läget. Mm. Och det är bra för oss att veta också att det problemet i så fall finns även på försäkringsområdet. Vi har inte sett att det är ett stort problem för försäkringen, men ibland händer att folk frågar om det. Mm.
Ja, men då ska jag försöka sammanfatta vad ni har berättat här idag då. Och ditt behov av försäkringar, det är individuellt, men ta gärna hjälp av vår guide, vilka försäkringar behöver jag? Där finns en särskild flik för just pensionärer som man kan gå in och titta på. Och håll koll på maxåldern för dina personförsäkringar. De kan variera lite mellan bolagen, så det kan vara bra att känna till. Och de försäkringar du har haft genom din anställning, de kan du normalt inte behålla när du går i pension. Men har du försäkringar genom facket, då kan du ju faktiskt stanna kvar i facket om du vill behålla försäkringarna. Du måste ha en egen hemförsäkring även om du bor på ett ålderdomshem eller annat boende. Jätteviktigt att känna till. Men vad gäller ID-skydd Då bör du först kontrollera vad du har för skydd i din hemförsäkring innan du tecknar en sån försäkring. Och om du ska bo utomlands så bör du ha koll på hur din hemförsäkringsreseskydd gäller innan du reser iväg. Om du inte är medlem i någon fackförening, då kan du gå med i en pensionärsorganisation och få bra erbjudanden om gruppförsäkringar på det sättet. Har jag uppfattat er rätt nu?
Det tror jag.
Det har du nog.
Vill ni lägga till något?
Nej.
Det var rätt heltäckande.
Nej, men vad bra. Ja, men det var ju allt för den här veckan. Gå gärna in på konsumenternas.se. Där kan du hitta svar på de flesta frågor du har om försäkringar. Och du får jättegärna ringa till oss eller mejla till oss. Och kontaktuppgifter finns på konsumenternas.se. Tack för att ni kom hit idag.
Stort tack.
Tack.